syd.
Du lytter til P1.
Jeg hedder Hassan Preisler, og om et øjeblik skal jeg mødes med svenske Åsa Linderborg, norske Hilde Sandvik og finske Johan Strang, og jeg er så glad for, at finnen er med i denne uge. Vi ved jo, at russerne står klar til at invadere Norden ved grænsen til Finland, men finnerne kan så meget og er så meget. Kan de også give mig tryghed?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Ja, Hassan, du fik jo en slags hevn nå i nylig. Hvad er det med dette, at Danmark kommer op som en vinternation?
Ja, altså Danmark slog jo Canada i ishockey. Altså det var... Jamen, folk sammenligner det med, at Færøerne havde vundet over Argentina i VM i fodbold. Ikke? Altså, Danmark er nu en ishockey-nation på niveau med Sverige, Canada, Schweiz og... Jeg var lige ved at sige Finland, men det går ikke så godt for Finland jo på ishockey-scenen.
Ja, Johan, nationens ære står på spil. Jeg troede, dere var de liksom hare på isen.
Ja, Finland är väl det enda landet som där var ishockey faktiskt, alltså tillsammans med Kanada där var hockey faktiskt den stora sporten. Men jag skulle vilja säga att liksom en av bakgrundsfigurerna av det här danska, för det här danska hockeyundret är ju Petri Skriko, som är en finsk hockeyspelare som flyttade till Härning på 90-talet. Mm-hmm. Och det där, han var en stor stjärna där och stannade kvar för att träna det också. Så att jag säger att liksom den danska segern, så det är liksom Finlands förtjänst.
Det är så roligt med Hassan, för att han har aldrig sett en hockeyrink, en klubba, en hjälm. Han vet ingenting om regler och sådana saker. Men han blev väldigt kort expert på ishockey och gick all in för att vifta med sina rödvita flaggor. Grattis Danmark!
Tusen tack!
Vi behöver fler nationer som är intresserade av ishockey, så det är jättekul.
Och pröva att höra, I ska vide, vi har ju kun ett par ishockeyhaller i Danmark, ikke? Der er et par tusind mennesker, som spiller ishockey. Mm. Altså i Canada har man op mod 100.000 ishockeyspillere.
Du er god.
I Sverige har man 600 ishockeyhaller. Altså prøv at høre det. Altså det er jo mod alle odds, at vi kom så langt, som vi gjorde. Men du har ret, Åsa. Jeg blev ekspert og blev interviewet på svensk radio om Danmark som ishockey-nation, og jeg fik gjort en klovn ud af mig selv. Fordi jeg var jo sikker på, at vi ville vinde alt. Altså, og så fik vi så massiv tæsk af Schweiz efterfølgende. Ja,
men som jeg troede, alle i Sverige troede, at Sverige skulle vinde. Alltihopa, så att det blev inte så.
Ja.
Norsken,
svensken och dansken. Är den nordiska familjen i färd med att rakna? Vi snackar varmt om felles värderingar och samarbete och den nordiska modellen här hos oss i denna pan-nordiska familjeterapin. Men bak kulissene ser vi noe annet. Denne uken var det nordisk statsministermøte i Åbo i Finland, og i den forbindelse, Johan, skrev du en artikel der du rett og slett slår fast at det er spenninger i den nordiske familien. Slår det sprekker nå?
Nei, men det er kanskje til og med tvertom. Altså, vi hade ett statsministermöte alltså i Åbo nu förra, ja, tidigare i veckan, och det där det är liksom en del av det här programmet för det officiella nordiska samarbetet inom Nordiska ministerrådet, som man har såna här möten varje år, och Finland är ordförande i år, så man ska bjuda in alla statsministrar, och en av de stora sakerna var då att Finland också hade bjudit in Ålands, Färöarnas och Grönlands liksom regeringschefer.
Ja.
Men förra året så hade Sverige låtit bli att bjuda in Grönland och det där Färöarna och Åland, vilket hade gjort grönlänningarna så pissed off att de hade bojkottat det nordiska samarbetet och dess möten sen dess. Men nu verkar då alltså, det har kanske lugnat sig lite då, eller i alla fall har ju då Finland, alltså Petteri Orpo bjöd in då. Och, ja.
Men du skrev på forhånd en artikel der du skrev at Færøyene og Grønland kapra dagsorden for det nordiske samarbeidet om forsvar og sikkerhet. Hva mente du med det egentlig?
Ja, eller det som man har uppfattat det kanske i Sverige och Finland. För att man, alltså i bakgrunden finns det en sån här långdragen process där man försöker revidera Helsingforsavtalet.
Som är det, vad är en av det igen?
Det är det centrala nordiska samarbetsavtalet från 1962 som har reviderats några gånger efter det.
Det är som Nordens grundlag kan man säga.
Precis, det är ungefär
den, det. Det är den som reglerar att nordiska medborgare ska behandlas lika när vi åker till varandras länder. Ja. Att man inte ska behöva visa pass och att man faktiskt, en gång i världen var det faktiskt så att nordiska medborgare kunde förvänta sig att få kommunicera på sitt eget språk i de andra nordiska länderna. Urskilde, Johan, förlåt.
Ja, nej, men det är just sådana saker. Men sen också det där... Det definierar och reglerar liksom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets verksamhet. Men för ett par, tre år sedan så ville de nordiska länderna eller Nordiska rådet då ville öppna upp Helsingforsavtalet för att man ville liksom använda den här hypen kring det nordiska för att stärka det nordiska samarbetet och skriva in utrikes- och försvarspolitik i avtalet. Men det här då... Eftersom Färöarna speciellt, men också Grönland, länge har velat bli fullvärdiga medlemmar i det nordiska samarbetet, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, så har de liksom utnyttjat den här processen till att stärka sin egen position. Och då liksom just för att försöka vilja bli, använda det för att skriva in sig som fullvärdiga medlemmar i det här.
Men det är ju...
Och problemet är där då att Finland och Sverige kanske är lite sådär oroliga där att det där, då kommer vi att få två eller tre nya medlemmar som också kan liksom ha vetorätt för alla beslut som man gör. Och man tänker också liksom att hur kan man skriva in utrikes- och försvarspolitik i ett avtal om man samtidigt tar in två eller tre länder som inte har suveränitet på de här områdena. Så man ser många sådana här risker till att det här, det skulle försvaga snarare än stärka samarbete. Mm.
Ja, man kan också tänka sig att det blir en kvalitativt annorlunda konflikt mellan Grönland och Danmark. Och om Grönland då ska behandlas som en fullvärdig medlem så kan jag tänka mig att det blir problem där.
Men der er noget ret godt ved det her lige nu, ikke? Fordi det, jeg vil egentlig sige, at det er et ret genialt politisk træk fra den danske regering og den danske chef for Nordisk Råd, ikke? Karen Ellemann. Fordi nu har vi ligesom lagt... Vi har sparket bolden over til Finland og Sverige, som nu kommer til at se ud som om, at de ikke ønsker, at de her tidligere kolonier... kan få ærværdig og ligestillet position i det nordiske samarbejde. Og nu er det ikke længere Danmarks problem, kan man sige, men et finsk-svensk problem, hvis Grønland føler sig marginaliseret.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Flere nye satellittbilder har den seneste tid vist en økt aktivitet langs Russlands nordvestlige grense til Finland og Norge, det skriver danske BT. Mens Donald Trump uttaler at Finland og Norge vil være meget sikre.
No, I don't worry about that at all. They're going to be very safe. Those are two countries are going to be very safe.
Men hvad betyder det i praksis? Føler vi os beroligere og trygge af dette?
Alltså trygga av det vad Trump säger eller?
Ja, alltså där. Trump säger och upprustning längs gränsen. Det upprustas längs gränsen och ja, Trump säger slapp nu av.
Nej, Trump gör inte mig överhuvudtaget lugnare på något sätt med det där. Jag tänker, jag har ju också följt med den här rapporteringen. Jag tror att SVT också, alltså Sveriges TV hade en grej om det här för 2-3 veckor sedan att det var upprustning längs gränsen och så. Vi har ju också haft en del luftrumskränkningar, alltså Ryssland har börjat bevaka sin skuggflotta, alltså de här tankrarna som kör fram och tillbaka i Finska viken och så här. Men det där, Ja, i Skandinavien är det lite sådana här rubriker om att vi håller på att förbereda oss på det värsta, men det är ju nog inte liksom den där stämningen alls här. Alltså den finska responsen är ju kanske mer som så här att det har ingått i kalkylen när man gick med i NATO. Alltså, det är så där att man går ju inte med i NATO, gör ett sånt drag och förväntar sig att Ryssland inte gör någonting överhuvudtaget, utan kanske tanken är ju snarare att det här är deras svar på det, och vissa försvarsexperter har sagt att de har till och med förväntat sig mycket mer än det här. Så
det... Ja, men du ringar in så som diskussionen är i Sverige i alla fall. Och, man sa ju i Sverige väldigt länge att vi skulle gå med i NATO för att vi skulle bli tryggare, och sen så nu när vi har gått med så säger man att hotbilden har ökat mot Sverige. Så det är ganska förvirrande. Men jag blir förvirrad på ett annat sätt också, därför att man säger att Ryssland nu planerar en sommaroffensiv, men så säger svenska experter att det har de knappast resurser till. Det går dåligt för dem i kriget och sådär. Samtidigt som man säger att snart kommer de att ta även oss. Så det är ganska motstridiga budskap hela tiden. Men jag underskattar inte Putin igen. Jag har gjort det förut, men jag vill inte göra det igen. Jag tänkte att han var för smart för att gå in i Ukraina. Det var han inte, eller...
Mm. Alltså Finland har advart, alltså selv om stemningen sikkert, Johan, er som du sier, så har Helsinki Times i alle fall skrevet at Finland advarer om at Russland kan utgjøre en trussel mot NATO i løpet av 5 år med økt militær aktivitet nær grensen.
Ja, helt sikkert. Og hvad hedder det? Det understøttes af det danske forsvars efterretningstjeneste, ikke? Som siger, at at Rusland vil være i stand til at igangsætte de her offensive tiltag mod nabolande i løbet af ret kort tid efter især efter en ukrainsk krigsafslutning. Jeg synes, der er sådan en finsk generalmajor, der hedder Sami Nurmi, som udtaler, at der er moderate forberedelser, når det gælder om opbygning af infrastruktur op imod den finske og svenske grænse, ikke? Så især den finske. Men det han så pointerer, det er, at det betyder, at når krigen i Ukraine forhåbentlig slutter, så vil man skulle bringe de her styrker, som har kæmpet i Ukraine, tilbage til grænsen mod Finland. Ikke? Og så har man jo lige pludselig en helt ny situation. Og det synes jeg, altså der kan jeg mærke, at mit hjerte begynder at hamre angstfyldt. Ikke? Det synes jeg er vildt, men samme frygt deler man åbenbart ikke i Finland, kan jeg forstå.
Ja, nu findes det jo der, men altså, det er jo den her sitta saa mitä tilaa, siger vi på det der.
Hvad sa du, jenta?
Sitta saa mitä tilaa, altså man får det man beställer, som man bäddar får man ligga.
Ja,
alltså,
som man bäddar får man ligga.
Sådär, att om man går med i NATO så det där, så alltså det finns ju en orsak till att Finland inte gick med i NATO förrän det här. och det var just att man inte ville se en upprustning, eller man inte ville uppleva sig som ett hot. Men nu har man gjort den här kalkylen, och så får man leva med det.
Men kan ni bara ta en runde på hur optimistiska / pessimistiska där är?
Jag ser väldigt mörkt på framtiden. Alla pratar om ett krig. Det är precis som inför första världskriget.
Det har du sagt någon gång.
Vi pratar om det så mycket så att vi är beredda på det snart. Det finns inget motstånd.
Ja.
Ja, hvad tænker du på? Hvor optimistisk og pessimistisk vi er i forhold til fremtiden, eller i forhold til Finland? Eller
ja, nej, altså i forhold til den situation, vi snakker om nu, som jo handler om oprustning langs grænsen og mulig aggression. Jamen, altså, i større deler af Europa, da?
Jamen, jeg synes jo, det som vi på dansk kalder rettidig omhu, ikke, er det, som Finland udviser i den her situation, og det gør mig meget begejstret. Altså, jeg har en teori om, som mange andre også har, at rettidig omhu er det, der sikrer os mod katastroferne. Ikke? Mm. Og jeg synes, det giver mig ro at studere Finlands reaktioner på de aktiviteter, der sker i Finland, fordi jeg har en idé idé om, at, eller de aktiviteter, der sker i verden, fordi jeg har en idé om, at Finland har nærmest en urevne til at gennemskue, hvad det er, der skal ske om lidt, ikke? Som kommer af historiske erfaringer. Så jeg har det lidt som om, at jeg bare skal læne mig ind i Finlands trygge favn, så kommer alting til at gå.
Mumimamma.
Mumimamma.
Ja, hva tror du om det, Johan? Er du villig til å ta den rollen på deg?
Ja, herregud. Nej, kanske inte alltså faktiskt. Men jag håller liksom nog med Åsa där att den här krigsretoriken är ganska så där, vad heter det, oroväckande. Men det där, och där är ju också en sån här, liksom, där kan jag vara lite orolig att Finland har, alltså att Finlands allierade talar på ett sätt som inte gagnar Finland alltid. Alltså jag menar, just. Finland har ofta en mycket mer balanserad ton i sin liksom retorik kring krig och fred och sånt här. Men sen när Finlands allierade säger att vi inte har fred nu till exempel, så känns det som om man gör Finland en björntjänst.
Mm. Jag är helt enig, och jag har tänkt mer och mer på den retoriken vi generellt brukar. Och jag läste Mikael Jalving, klassisk nationalkonservativ skribent och samfundsdebattant i Kontrast, som också är nationalkonservativ tidskrift, som skriver med stora bokstäver, det är midnatt i Europa nu. Och han snackar här med, det är en podcast, han snackar med professor Bent Meyer Sørensen om Sørens bok De gränslösa, varför den europeiske civilisation tappte sin motståndskraft och hur vi igenvinner den. Och så tänkte jag på alla de som nå påstår att vi lever i en fryktlig del av världen, eller att det går så dåligt, att det är midnatt här. Och så tänker jag att vi lever ju trots allt i en av de bästa stedene i verden. Og jeg forstår ikke hvorfor vi skal drive med en slags kulturpessimisme før det viser seg at alt vi gjør faktisk kan rakne. For det er faktisk ikke situasjonen. Denne uken her så leder jeg en såkalt press freedom dinner, en pressefrihetsmiddag i Oslo. Der stod det journalister på scenen som jobber i de delene av verden der det virkelig er ille. Det var en applaus som sto i taket når en hører de snakke. Det er svært få plasser i verden vi kan sitte sånn som dette her. Vi kan være levende uenige, vi kan si hva vi vil, og det gjelder også store deler av Europa. Og denne her slags undergangstonen som kommer både fra ytre venstre og fra ytre høyre, av og til så blir jeg rett og slett bare drittlei.
Men jeg skulle ikke si at den er typisk et ytterpåstående. Den liberale pressen i Sverige som dominerer hele landet, plus public service, har jo den her beredskapsjournalistiken hela tiden.
Ja, men det är en ting.
Att kriget är nästan snart någonting nödvändigt. Inte bara den står och bankar på dörren, utan det är också någonting som vi faktiskt måste finna oss i.
Så men det var inte det jag snackade om här nu egentligen. Det var inte bara den beredskaps- och krigsretoriken. Det var suttre-retoriken om att vi är så, nu vi har undergravd oss själva, vi är blivit så svaga. Det är midnatt i Europa. Där är i stedet for å tenke, ok, hva med at vi i denne delen av verden, og særlig Nordens rolle, kan være å presse Europa mer mot en realpolitisk ærlighet? Der kan vi ta utgangspunkt i Finlands og finsk retorikk.
Men jeg synes faktisk, Åsa har rett i sin innvending, ikke? Fordi det er faktisk fra, jeg synes det er fra midten, altså fra mainstream, at alarmismen lyder højst, ikke? Og jeg synes også, vi i vores program her ligesom er med til at understøtte den alarmisme ved hjælp af vores bekymringer, som vi udtrykker uge efter uge. Og det er måske rimeligt nok, ikke? Men altså, det jeg ikke tror, vi forstår, det er, hvor begejstret den politiske højrefløj er lige nu. Altså konservatismen bobler i de nordiske nationer, men i Europa generelt, ikke? Fordi man pludselig føler, at man har et momentum, man ikke har haft i årtier. Altså, liberalismen har sejret og hersket, og lige pludselig, så kan konservatismen igen kom til orde og sige, se, liberalismen var ikke en sejr, den blev faktisk fundamentet for vores undergang. Ikke? Vi lever i
undergang,
tiltagende...
Ja, men hvilken undergang?
Vi
det
lever
det,
i tiltagende tomhed og selvhad. Ikke? Ja. Og det, vi har brug for, det er at genopbygge, altså at fylde tingene ud med indhold og selv kærlighed, ikke? På national plan. Det op og europæisk plan mere overordnet. Det er jo det, den politiske højrefløj mener, når de refererer til Thomas Helmis sang, Det er midnat nu i Europa, så er det ikke som en undergangstone, men som en vækkelses, hvad hedder det, melodi, ikke?
Jag kommer att tänka på det här, den här kritiken av Sverige som vi har haft under de senaste liksom 20 åren från resten av Norden. Från resten av Norden. Liksom just om Sverige som det här jätteliberala landet som har blivit, ja, varit för liberal för sitt eget bästa och så här. Tidigare projicerade den konservativa högern i Skandinavien liksom sina liksom mardrömmar och dystopier på Sverige, men sen har Sverige också gått väldigt långt höger ut, så nu måste man projicera det på hela Europa liksom, och hela västerlandet på något vis.
Men jeg ser et tydeligt skifte, altså for fremtiden, der kommer frihed ikke til at blive det centrale ideal længere.
Det
altså,
tror jeg heller.
Det er nogle andre ting, som får den primære værdi.
Og det er der, jeg tænker, at vi er i færd med at kaste ud kanskje noget af det, som er vår altså, superkraft på mange måter, evne til faktisk at kunne forandre sig. Og den friheten, vi har til at sitte her og snakke, hvis vi kaste det på båten, så kaster vi selve kernen i den nordiske modellen også på båten. Og jeg blir faktisk, jeg blir mørkredd av tanken på å forskuttere, jeg blir, for å si det sånn, jeg er like mørkredd av tanken på å forskuttere frihetens undergang som jeg er av å forskuttere at krigen kommer. Det gjør meg like urolig.
Ja, men de henger jo ihop.
Nettopp. Så, den gör det.
Men nej, jag skulle säga att friheten den sitter trångt till nu.
Men vi har den ju, det är det jag menar. Vi har den och då kan vi visa kan... att vi faktiskt brukar den.
Jo, men frihet som... alltså, den friheten har ju funnits i väldigt många länder och sen har den liksom degraderats väldigt, väldigt snabbt i fria och demokratiska länder. Så det här är ju... Det snävas in minst i Norden, men det snävas in i hela världen. Och även i våra länder.
Men det, där jag
det är ju någonting som händer och har hänt de senaste 20 åren som vi faktiskt måste ta på allvar, tänker jag.
När du också snackar om att det är inte motståndskraft, så tänker jag att det här motståndskraften bör ligga.
Alltså i kampen för frihet.
Ser du en fredsrörelse, en alltså en rörelse för nedrustning? Att man liksom, att vi ska bygga upp välfärdsstaten istället för att dra ner den, att vi ska förstärka de demokratiska fri- och rättigheterna istället för att tumma på dem i säkerhetspolitiskt syfte eller vad det nu än handlar om. Det är den utvecklingen som även de liberala demokratierna i Norden har gått, samtliga länder.
Alltså jag tror att den politiske højrefløj, altså konservatisterne, har ret i, at de siger, at den ekstreme liberalisme, altså det, at man ligesom har friheden som det bærende princip, er noget, man bedst kan tillade sig, når der er ro og fred. Og det bliver rigtig svært, når der er utryghed og pres, ikke? Indre eller ydre. Mm. Og når der er det, så vil man begynde at slutte op omkring nogle andre ting. Altså de ting, som understøtter ens klan, ens nation. Altså det, som illustrerer et fællesskab, som man vil være villig til at gå i krig for, at dø for. Ikke?
Og der håber jeg i alle fald, at det fællesskab inkluderer nogle naboer.
Ja, absolut.
Ja, men också, det kan ju också vara liksom ett fällskap som inkluderar vissa värderingar som
nettopp.
Frihet.
Och det, det, och tack Johan, för det, det. Tack Johan, för det är nettopp det jag savner. Det savner jag så intenst. At det er det mye av det som Norden kan gjøre, er å presse nettopp Europa mot mer, mer både realpolitisk ærlighet, men også å si at vi står for noen verdier.
Hiss og diss.
Ja, vi har kommet frem til ukens hiss og diss, altså, hva vil vi rise, og hva vil vi rose fra uken som gikk? Åsa?
Ja, veckans hiss går til en dansk-tysk tv-serie, som heter Other People's Money. Och man kan se den på SVT, men jag tror faktiskt man kan se den i hela Norden. Och där kan man se den, den dansk-svenska skådespelaren David Dencik bland annat. Det, det är bra, bra tv-serie är det. Veckans diss. I Sverige har vi ett parti som heter Liberalerna och de sitter i regeringen och de kämpar för sitt liv. Och den här veckan så har de föreslagit att man ska terroristklassa kvinnohat. Det finns ingen gräns numera för vad som kan terroristklassas och frågan är vilket syfte. Mm. Ja, Johan.
Ja. Ja, min hiss går faktiskt till hans majestät konungen.
Den svenska på, eller den norska?
Den svenska, den svenska som på regeringskansliets uppmaning har gett den kungliga Nordstjärneorden till Sanna Marin och Jens Stoltenberg för deras extraordinära insatser för svenska intressen. Så man kan vara vilken åsikt som helst om NATO så här, men jag tycker att det är fint att svenska statsmakten erkänner att man har fått liksom lite draghjälp, att man inte alltid är den som drar. Dissen går till Expressen, den svenska tidningen som valde att publicera en video som den här gärningsmannen i förra veckans knivdåd i en skola i Pirkkala utanför Tammerfors. Han hade lagt ut en video på nätet just för att han gick ut och knivhögg fyra tjejer på skolan. Och polisen hade explicit bett allmänheten och medierna att inte sprida den här videon. Och det där ändå valde Expressen att göra det.
Hassan.
Ja, min uges hiss går til en dansk film, som jeg var inde at se i biografen i går til gallapremiere. Den hedder Sønneke, og Sønneke er sådan et kæleord for søn. Og den handler om forældreskab og kærlighed i et område på Fyn, som man kunne kalde et udkantsområde. I den her film er der ingen stereotyper, ingen opdeling mellem gode og onde mennesker på baggrund af køn eller penge, eller ingen lette løsninger, ikke noget af det, vi så i Netflix-serien Reservatet. Bare stor, stor kærlighed til karakterer og dermed til mennesket, og jeg græd mig igennem den her film. Min dis går til DJ Heunicke, vores miljøminister, som jo hvert år på folkemødet står og DJ'er. Nu besluttede han sig for uden for folkemødet at synge en rap, som var en kritik af det danske fiskeri. Og det var så pinligt. Og hvis nogen på noget tidspunkt har tænkt, at det er forkert at fiske med bundtrawl, så blev de i dette øjeblik overbevist om, at det er mere forkert at være miljøminister og stå og kritisere bundtrawl ved hjælp af en rap. Og du, Hilde?
Husker dere at vi snakker om at Stortinget var i ferd med å vedta en kriselov med meget vide rammer for beordring av alle sivile i Norge i en krisesituasjon? Loven ble satt på hold etter at jusprofessor Benedikte Moltemyr Høgberg hamret ned lovforslaget som grunnlovsstridig, blant annet i et Facebook-innlegg som gikk viralt. Nå et nytt lovforslag på trappene. Professoren er hørt. Blant annet så heter det nå at det er landets selvstendighet som må være trua, ikke kun sikkerhet. Og jeg må si at jeg elsker at vi lever i et land der gode faglige innspill og tas til følge. Det betyr det er faktisk en motstand, og den virker i frihetens tjeneste. Min diss. Abida Raja, som ble kjent etter at hun skrev boken Frihetens øyeblikk om et liv i vold og overgrep, er nå i en rettssak mot eksmannen, som er tiltalt for vold, trusler og overgrep. Svært alvorlig rettssak, en sak som handler om vold i nære relasjoner, æreskultur og hvordan det fortsatt lever i det skjulte. Han nekter straffskyld. Men mens pressen har stått i kø for å følge rettssaken, en annen familievoldssak mot forbindelse med Ingebrigtsen-saken, disse løperne, så har norske journalister latt denne saken forbigå nesten i stillhet. Ifølge Sara Gaulin, som leder LIM, som likestilling, integrering og mangfold, hun har fulgt dette for Nettavisen, den eneste, som sier at når en kvinne som har bidra bryter stillheten, både offentlig og juridisk, så utfordrer hun selve strukturen i æresbasert kontroll. Og det krever en enorm styrke. Det har satt masse familier på benkene, men altså ingen presse. Aktor kom denne uken ut med påstand om 18 år i saken.
His. Odis.
I boken Norge-paradoxen går den svenske journalisten Lisa Röstlund rett i strupen på Norges grønne selvbilde. Hun spør, er Norge egentlig en klimanasjon, eller bare verdens best kledde oljeprodusent? Et av paradoksene hun legger frem er, hvordan kan et lite, fredelig land med verdens største pensjonsfond bygge opp olje, samtidig kalle seg klimaleder? Og Åsa, du har jo lest boken. Kan du gjengi kritikken mot Norge sett fra Sverige?
Ja, det kan jeg gjøre, men jeg måste først bare säga det at Lisa Röstlund er en kollega til mig på Aftonbladet og även en kompis. Jeg måste...
Du har sagt det.
Måste säga det. Med detta sagt också så ska det här inte hindra någon av oss att prata fritt om boken utan vad vi tycker om den. Lisa Röstlunds kritik är ju den att Norge tänker om sig själv att vi är så gröna och progressiva och sunda och snälla. Och man vill bli beundrad för att man går först i den gröna omställningen. Men, säger Lisa Röstlund då, nej. Norrmännen är egoister. Ett land som är fullt av klimatförnekare och att den här oljan som man pumpar upp inte alls grön, även om den pumpas upp med förnybar energi så är ju utsläppen av oljan densamma. Hon säger att det här är ett orwellskt nyspråk som man håller på med. Och oljefonden, säger hon också, investerar i bolag som drivs av fossil energi. Och hon tycker att det här är ett land som är fullt av hycklare helt enkelt. Norrmännen älskar själv sin natur men bryr sig inte om andras. Norge har till exempel 4000 frackingbrunnar i Appalacherna. Oljefonden har också meddelat att man kraftigt ska sänka sina ambitioner att investera i förnybar energi. Samtidigt som man kan ojas över att Donald Trump har sagt upp Parisavtalet. Så slutsatsen är att det är en hycklande nation, säger Lisa Röstlund.
Jag syns, alltså hon, Lisa Röstlund, hon, alltså det är en solid kritik. Nu har jag inte läst boken, men jag har läst om boken och flera intervjuer med henne och sånt. Och hon illustrerar ju hur oljan är trängt in i allt, alltså inte kun i den norske självbevissthet som sådan en form för filter mellan sig själv och verkligheten, ikke? Men också in i välfärden som finansieras av oljefonden, alltså forskning, konst, kultur och sport sponsoreras av oljesällskaper, ikke? Det nya operahus i Oslo, Munkmuseet och så vidare. Alltså och de här pengar som man, som Åsa också var inne på, ikke? Som man pumpar in i att prospektera och bore efter mer olja. Och statistiskt kan man bara se att Norge har skåret långt mindre än någon andra nordiska länder i utsläppen i förhållande till de klimamål man sätter sig. Och som man talar om hela tiden. Och vad fan är det där sker? Alltså i Norge har man åpenbart besluttet sig for at have en form for greenwashing ved hjælp af fornægtelse, eller hvad? Altså, hvad er det ligesom, der sker inde i de norske hjerner? Hvorfor siger man ikke bare, fuck klima, vi pumper olie, og det er vores ret, vi vil være rige? Vi vil være rige røvhuller.
Klart det er let at kalde Norge dobbelt moralsk. Vi har tjent godt på olie i 50 år, og vi lever fortsatt på noe som både Europa og Norden er avhengig av. Og det er jo det som er det dobbelte her. Vi kan høre klipp fra samtale med Julie Forkammer, som driver noe som heter Klimakultur, i samtale med Röstlund, der Röstlund er altså sjokkert over en gruppe som hun har oppsøkt, som kaller seg for Petro Ladies Club, og Forkammer kaller dette for Petro Ganda.
Som svensk, när man ser det här och när jag har berättat för svenskar om Petro Ladies Club, så skrattar alla och tror inte att det är sant. Men i Norge tror jag inte att man ser att det här är galet.
Nå har jeg jo sagt før at det å motta moralisering fra Sverige, det nytter veldig sjelden i Norge.
Det funker
men veldig. Men hva hvis den kommer fra dansk side?
Altså, men, hvis... Og det fungerer jo mye bedre, det har vi jo også bare enige om. Yeah. Men hvor... Og nå stiller jeg dette spørsmålet helt åpent.
Mm.
For hvor vanskelig er en reell omstilling faktisk? Altså, vi har et samfunn som er bygd opp på olje gjennom veldig mange tiår. Industrien er der, det vi kan er der. I tillegg så leverer Norge noe som dere og resten av Europa er helt avhengig av. Johan, for eksempel Finland, var avhengig av russisk energi, russisk gass, og i veldig stor utstrekning. Og måtte snu fort, og nå har han jo fått på plass atomenergi, og bra er det. Men jeg har i mellomtiden vært ganske avhengig av Norge, og Nordens nordiske energi. Svensk industri, for eksempel, er helt avhengig av norsk olje, har vært det gjennom veldig mange tiår. På grunn av norsk olje så er det bygd opp veldig store industrimiljøer i Sverige. Og i tillegg så er det også sånn at dette såkalt oljefondet da, investerer og har også ganske stor betydning for utviklingen av Sverige, i tillegg til all eksport og kjøpekraft som har gått over grensene. Og så kommer den rene moralske imperativet, for poenget er, ja, vi må skru ned for fossil energi i verden. Altså det er det ingen tvil om at en må gjøre. Det kan en bruke de ressursene som, altså det kan en bruke den kapitalen på. Nå gjør det på en måte blir drevet gjøn med at Equinor bygger havvindmøller i New York, som Trump først ville stoppe, og nå skal de bygges allikevel. Men det er altså ekstremt reelle dilemmaer her, fordi det er lett å være moralsk på andres vegne. Men hvem skal forsyne Europa energi i overgangen? Og hva skjer med EUs grønne industriprosjekter uten den stabile energiforsyningen som Norge bidrar med, både med gass og med vannkraft?
Det er jo jättearbetsamt når noen fra et annet land kommer og skriver den på nesen og så der. Skal forsvare Lisa at hun har jo... skrivit väldigt mycket om den svenska klimatpolitiken också, som hon är väldigt, väldigt kritisk till. Ja. Och skogen och även den stora korruptionen på det här stora sjukhuset Karolinska. Så att det är inte så att, det är, att hon är okritisk till det som sker i Sverige. Men det jag tycker väl blir intressant, alltså det, hon ringar in ändå den här, man kan kalla det hyckleri eller dubbelmoral eller reella dilemman. Som är lite olösliga kanske, men det jag fastnade för, en uppgift där, den kanske inte stämmer, men ändå att hon menar att Norge är fullt av klimatförnekare. Man säger så här, vi går först i den gröna omvandlingen, men samtidigt som man, vilket ju är omöjligt med den här oljeindustrin som man har, samtidigt som hon menar då att de flesta i Norge är ointresserade av klimatförändringar. Skulle du säga att det är... Ja, förlåt Hassan.
Jag vill bara säga att det är en helt särlig form för norsk klimaförnekelse, för den handlar ju inte nödvändigtvis om att man i Norge säger att klimatet inte är truet. Den handlar bara om att man i Norge säger att vi gör riktigt mycket för klimatet.
Och
det är ju det där är paradoxets kärne. Alltså det är ju, vad heter det, önskvärdigt att man från norsk sida framlägger tingene som Hilde gör nu. Ikke för att undlade att påtage sig ansvaret för omställningen, men för att säga det reellt som det är, ikke? Men och det är måske det paradox, som er svært for os udenforstående at stå og kigge på, ikke? Det er, at man i Norge både kan sige en hel masse ting om grøn omstilling og klima og klimaindsatser og så videre, og så samtidig handle, som man gør, så blindt, som man gør.
Ikke? Ja, precis. Det er jo exakt den där dubbelmoralen. Det är ju inte, liksom den här frågan om hur vi ska klara oss. Där finns det ju liksom jättevalida argument att vi fortfarande är beroende av den norska oljan och sånt här. Men det att man går omkring i tron, eller att man inte så där explicit mer att ta tjuren vid hornet och säger att ja, vi vet att det här är skit och det där, men vi gör det ändå liksom och berättar en lite mer nyanserad berättelse. Istället byter man liksom namn på Statoil till Equinor på något vis för någon slags greenwashing grej och så här.
Och så må bygga havvindmöller och så vidare gick mer in i energi, men alltså min upplevelse, men kanske det här jag sitter, är att denna grön politiken har blivit skrudd ganska kraftigt. Alltså denna, det du kallar dubbeltmoral, Johan. Att retoriken är annorledes, och det skedde också efter krigen i Ukraina. För det blev så tydligt att Norge höll på med olja och gas. För det var något som en nog faktiskt trengte. Jag tror det problemet jag har med boken, som är viktig och som är god, är att den inte helt anerkänner komplexiteten. Och den komplexiteten, den är också existentiell, men den är inte existentiell kun för Norge. Alltså efter invasionen av Ukraina och Finland för exempel brott mot att skifte kurs, och norsk gas och nordisk energi som samarbete blev helt avgörande. Det samma sker i Sverige och det samma sker i Danmark. Och så är det en jättestor utmaning för Norge. Det som är den största utmaningen för Norge är att vi har för stora och tunga sektorer som är, det är inte differentierat nog. Vi har inte nog ben att stå på. Och det tror jag också kan göra oss ängstliga.
Just
det,
ni
har lax
och ni har olja. Och så.
Ja, men, sant?
Men det förstår man ju, Hilde. Det är ju fullt förståeligt. Ikke? Men det der er svært at forstå, det er, at måden at dele med den kompleksitet i Norge på, er ved at lyve, ikke? For sig selv og for sine naboer. Og jeg synes, for at vende tilbage til Johans, hvad hedder det, paraplybeskrivelse af det nordiske i denne her sammenhæng, ikke? Så synes jeg netop, at vi som søskende til hinanden, søsternationer, har det ansvar at gøre hinanden opmærksomme på dobbelte standarder. Og det er jo det, som svensker, nordmænd og finner også gør i forhold til Danmark i forskellige sammenhæng, som Johan var inde på nu i forhold til selvfortællingen i Danmark i relation til indvandringen, ikke? Og så videre. Altså, men det er vel netop vores...
Får jag ställa en jättesvår fråga, Hilde? Alltså vi alla fyra som sitter här, eller vi tre från icke-norska länder, så i vår nationalberättelse så ingår det många saker som vi är väldigt lite stolta över, som vi skäms för. Alltså vi har gått igenom processer i vår historia som vi verkligen... Vi har gjort, våra länder har gjort saker som vi inte är stolta över. Starta krig och det där, ja, tvångssterilisera folk och whatever. Alltså det finns en sån här en tanke om att vi har gjort saker som vi inte är särskilt stolta över. Där kan jag liksom, vad är den berättelsen i Norge? Vad skäms man över?
Alltså en har ju hela den samiska historien på akkurat samma måten, och där har en sannhets- och försoningskommission. Där var en nyligen en lista över allt det som statsministern har bett om tillgivelse för över lång tid. Så det jag tror inte Norge skiljer sig väldigt ut där. Men det jag tror Norge skiljer sig lite ut ifrån Danmark och Sverige och Finland på är att det är en självidentitet av att vara ett land som slåss sig fri, sant? Alltså det där fri, det när man snackade om nationaldagen så var ju det ett sånt klassiskt exempel på det. Det är en frigöringsdag. Og det at en er liten, men tøff og pragmatisk, det ligger noen ting der. Og jeg tror altså et begrep som skam, det ligger der, men ikke på den måten som når jeg hører for eksempel Åsa snakke, som begynner nesten en kvar setning med å si unnskyld. Og det er liksom vi kan ikke snakke på vegne av nasjonen. Nei, men vi har snakket om skambegrep altså. Ja. Fordi at den moraliserende skammen har jeg jo heller ingen tro på. Og den liksom pragmatiske tilnærmingen til oljen kan, altså det er jo nylig at den begynte å snakke om hva oljen faktisk betydde i Norge. Da den TV-serien Lykkeland kom, så var det første gangen faktisk visualiserte en historie rundt Norge. Og jeg er fra Vestlandet. Hadde jeg vært en sånn Oslo-bu, holdt jeg på å si, hadde jeg vært på Østlandet. På Østlandet så har en ikke denne konkrete følelsen. Jeg husker, jeg var 10 år da Alexander Kielland-plattformen, det er en kjempestor ulykke. Et bein knakk. Mange, mange mister livet. Det var en enorm traume på hele kysten og på Vestlandet. Mm. Vi kjenner alle noen som jobbet i oljen, og som var ute, fedre som var borte. Vi kjenner, altså vi vet om historien om dykkerne som rett og slett måtte offre med sitt eget liv. Det er så mye i denne historien her som også må fortelle, som heller ikke fortalt enda på en skikkelig måte.
Det er klart. Men jeg tenker også, altså, når jeg var barn, så då, på 70-tallet, vi pratade ju om Norge fortfarande som ett fattigt land. Alltså Norge var ett av Europas absolut fattigaste länder.
Nej, det är inte sant.
Så
det är
får ni den här oljan och ni blir fruktansvärt rika. Jag förstår att ni är tacksamma för den här oljan. Och jag tycker ju också att det är bättre att vi använder den norska oljan än den ryska oljan och gasen och sådär. Men jag kan förstå, men alltså det finns ändå någonting...
Alltså det är ju inte bättre för klimat om man bor den ena eller den andra oljan.
Nej, det är bara säkerhetspolitiskt och moralt. Men det finns ändå någonting i Lisas bok som jag tar med mig därifrån som är gaskramande, och det är ju att 97% av alla produkter i världen består av olja eller är gjorda med hjälp av olja. Vi är alla förgiftade av den här oljan. Så det stora gröna skiftet handlar ju om hur vi alla ska ställa om oss. Det handlar inte bara om att Norge ska ta ett ansvar, och jag gör ju inte det själv.
Men altså her er det sånn, Sverige selger skog og kjøper gass. Danmark selger svin og kjøper strøm. Mm. Norge selger olje.
Køper altså, strøm? Hvordan?
Altså ifra oss? Eller ja.
Vi er jo rett godt selvforsynende.
Nei, og herlighet. Men dere er helt avhengig av Norge, faktisk. Helt avhengig av Norge. De tallene har jeg sett, så de kan jeg finne frem til.
Okay. Hilde prater som om hun sitter i en tribunal her nå.
Jeg bare sier det. Altså, det er den kompleksiteten, det er det jeg tenker, må opp på.
Men det er jo med de her... Men det handler om narrativet, det her. Ikke? Ja. Mm-hmm. Og Hilde, du opsummerer jo ret godt ved at fortælle, at hver enkelt nordmand har en onkel, som brækkede benet, mens han gravede olie op af undergrunden. Altså, det er jo et narrativ, ikke? Mm. Og i forlængelse af det...
Vestlændinger, ikke de
børste. Og så taler du om skam, ikke? At det er ikke nogen god motor. Jeg mener, skam er en fin motor. Selvfølgelig ikke den moraliserende præsts nedkaldelse af skam over sine bysbørn. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om den skam, som ligesom kommer af, at man handler forkert, eller at man handler i uoverensstemmelse med narrativet. Ikke? Og jeg mener bare, I kan ikke både blæse og have mel i munden. I kan ikke have en positiv klimafortælling, samtidig med, at I graver olie op af undergrunden på den måde, som I gør i Norge. Og det er jo det, Norges paradokset handler om i sin essens.
Mm. Og det er der, jeg oplever, at retorikken er skrudt ganske kraftig ned. Mm. Jeg vet ikke, om det stemmer. Men jeg er jo helt enig med deg. Men jeg har en praktisk tilgang til dette, så jeg snakker jo på ingen måte på vegne av alle nordmenn, som sikkert både føler og tenker både det ene og det andre.
La oss se reaksjonene på dette, avsnitt av norsken, svensken, dansken og finnen. Ikke? Det kan være, at vi får lytterstorm.
Jeg sier som... Jag säger som den här, vad heter det, PG Gyllenhammar som var vd för Volvo på 70-talet när man diskuterade ett samarbetsprojekt mellan Volvo och Statoil då. Där var man skulle liksom, ja, göra både bilar och bränstoff. Så PG Gyllenhammar gick in i de här förhandlingarna och sa, nå, vad ska vi göra med den nordiska oljan? Så det är väl det som är frågan.
Men jag menar ju helt sån konkret att vi ska bruka den möjligheten den har och nettopp det att den har både ett fond då, som är en av de få nationer i världen som har och någon finansiella muskler så har vi faktiskt möjlighet att göra något med det.
Men alltså grejen är den att om jag bodde i Norge så skulle jag också säga ta upp all olja. Det skulle jag
det säger sig. Det säger
det gör inte
sig.
Det. Nej. Nej, men jag är rädd att jag skulle tänka så för här gäller det bara pumpa av helvete.
Nej, men jag tänker
drill, baby,
och lägg, drill baby drill och drill och lägg pengarna på hög och sen så kan Norge vara ett säkert land. Jag skulle i alla fall ha svårt att säga någonting annat.
Nej, men jag tänker att vi nettopp det ger oss
en... Det gäller girig så som världen ser ut nu.
Det ger oss ett ansvar, tänker jag.
Ja, men ni tar ni ju inte det. Ni tar ju inte det ansvaret. Det är väl det här handlar om. Bättre bara säga som det. Vi vill ha de här pengarna.
Det vill jag se.
Ja. Men nu är det väl lite att ta sitt ansvar att vad heter det, att borra upp oljan och sen försöka använda den för det där goda ändamålet.
Ja, men absolut, men väldigt mycket, det visar Lisa Röstlund, så oljefonden investerar i verksamheter som drivs av fossilbränsle.
Just det.
Nu kom också den här veckan att norska oljefonden har satsat rätt mycket pengar på israeliska vapen, men det var inom parentes.
Den diskussionen är en egen diskussion för sig.
Det är en egen diskussion.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Unge, ressursstarke nordmenn med innvandrerbakgrunn vil hjem, ikke til foreldrenes opprinnelsesland, men til steder som Dubai og Qatar. Der finner de luksus, tilhørighet og frihet fra det de opplever som en evig utenforskap i Norge. Men hva sier dette om, ja, jeg tror ikke bare Norge, men Norden, og hva frihet er det egentlig de unge søker i autoritære stater? Hva tror dere?
Altså, jeg bliver rigtig irriteret over den her udmelding. Jeg har det sådan taget sted, hvis du vil bo i Qatar eller Dubai, og du kan leve der med din samvittighed i behold, så gør det. Altså, jeg har set masser af skildringer, aktuelle skildringer fra danskere, som flyttede derned og tænkt, at her ville de kunne leve i skattefrihed, luksus og komplet frihed, og så opdager de shit, mand. Rent socialt alene er det nærmest umuligt at eksistere, ikke? Og de der paradoxer, så for at opsummere på dagens tema, paradox, ikke? De er, som man skal leve under hernede, når man ved, hvordan migrantarbejdere bliver behandlet, det er vilde paradoxer, ikke? Man skal eksistere under. Altså, de fortællinger, ikke? Migrantarbejderne har ikke fået det et hak bedre efter VM. Altså, der er intet forsvar for menneskerettigheder, frihedsrettigheder osv. Men gør det. Altså, hvis du føler, at det er vigtigt, at du kan iklæde dig din hijab og med i total frihed, og det er det primære for dig, så flyt til Qatar eller Dubai by all means.
En av de som har reagert kraftig er politisk redaktør i Nordlys, Maja Sojtarik. Disse advokatene og doktorene drømmer om Qatar og andre steder der de kan passe bedre inn. De minner på mange måter om skatteflyktningene som har tatt milliardene de har tjent på norsk allemannsrett til Schweiz, skriver hun.
Jag läste också det där och jag fastnade vid det här att de här unga, nyexaminerade läkarna bland annat att de vill flytta till Dubai och Qatar därför att kvinnorna där och säger så att jag vill bo i ett land där mannen tar notan, där mannen betalar när vi går ut på krogen och sådär. Det är den här lite konservativa kvinno- och mansidealen som är avspeglar sig i det här. Jag tänker att de säger också att där nere finns en kultur och värderingar som passar mig. Och det skulle jag inte ifrågasätta mer än att jag tänker att hela idén och kulturen och värderingarna kring den välfärdsstat vi har här i Norden. Mm. Den tror jag man sätter pris på när man blir lite äldre. Kanske inte när man är 32, men man gör det sen. Så kommer de tillbaka sen.
Eller hvis man prøver att leva 10 år i en vanvidsstat som Qatar.
Ja. Vad tänker du, Johan? Har ni såna där?
Jag har inte sett någon sån här diskussion om liksom just invandrare som skulle vilja flytta liksom tillbaka, eller vad ska man säga, till leta något land där var man skulle passa bättre in. Däremot finns det ju en hel del om finska högutbildade personer som jobbar i stora globala företag och sånt här med löner som är 3-4 gånger högre än i Finland.
Finner reser väl till Nordens Dubai, nämligen Norge?
Mm. Ja, precis. Ja, det är ju kanske mer såna här sjuksköterskor och såna saker.
Vi är kommit till vägs ände här, och Hassan, du har ju allerede lanserat den låten som vi må gå ut på här idag. Så om jag vill opponera lite grann, för jag vill helst inte säga si att det är midnatt i Europa. Vem är det som har skrivit den låten, och når kom den egentlig?
Ja, altså Thomas Helmig bliver fremhævet af Bent Meyer Sørensen som profetisk, ikke? Altså han ligesom kunne se, hvordan Europa ville udvikle sig i den her sang Midnat i Europa fra 1986, ikke?
Det er midnat nu i Europa. Jeg står.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, finske Johan Strang, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio.
Forestil dig det her. En gruppe stenrige pengemænd tager 2.433 kroner fra dig. Og forestil dig så det her. Det gør de fra alle 447 millioner indbyggere i Europa. Det er plottet i DR's nye dramaserie, Andre Folks Penge.
Det er et kæmpe problem.
Du fascisten har gjort os.
Der er 20 i statskassen.
Hvorfor tog du ikke flere penge?
Flere penge?
Nu på DR TV og lørdag på DR1.
Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1 morgen med Thomas Tjerransen. Nu får du først en radioavis, for klokken den er 8.